Lova min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från eviga döden och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättat ditt begär med det goda så att du blir ung på nytt som en örn. Barmhärtighet och nåd är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vräggas inte evigt. Han handlar inte med oss våra synder och lönar oss inte med våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster från väster låter han sina överträdelser vara ifrån oss. Psalm 103, 1-12, skrivet av David. Här är David nu lite till åldern kommit. Han har levt ett långt liv. Han har varit med om väldigt mycket i sitt liv. Mycket svårigheter också. Han var ju kung. Och på den tiden också hade de många fruar. Och han hade många barn. Och flera av hans söner hade gjort till och med uppror. En son som heter Absalom, han försökte ta makten. Han startade ett uppror mot David för att ta makten. Han startade sin egen armé och skulle döda sin egen far. Och allt det här läser vi i Samuelsboken. Hur till med David, hur han sörjer sin son som hans armé hade tvungen att döda då i striderna. Men nu är allt det här på slutet, så hade David i alla fall en visshet. Att Gud har förlåtit mig. Mina synder är förlåtna. Mina synder är glömda. Tänk vad härligt att ha en sån tro på Gud. Och sån visshet att jag är förlåten. Jag är förlåten. Du är förlåten. Och det fina med David var ju alltid att när han hade gjort ett fel. För han hade ju den här längtan alltid att vara nära Gud. Och när han hade syndat eller gjort ett fel, så kom man till Gud och ärligt med sitt liv, riktigt med ärlighet, så bekände han sin synd. Och vi har en sån psalm också. Psalm 51 har vi som David skriver. Och den här psalmen skriver han när han hade en kväll gått ut på terrassen på sitt palats och sen sett en kvinna som badad. Och trots att han hade många fruar och allt, så väcktes hans sexuella begär upp. Och han var kung, bara kallade dit kvinnan. Och sen gick han så långt så att han dödade kvinnans man som han kände. För att gömma sin felsteg. Och han var ju kung, han fick ju göra vad han ville. Ingen skulle säga någonting. Men då ser vi att Gud, det han gjorde var inte behagligt för Gud. Så Gud sände ju profeten Natan till honom. Och nu ska vi höra Davids bön. Hur han verkligen känner, jag har gjort fel. Trots att jag hade rätt att göra det här som i min ställning, så är det fel. Och det kan ju vara lika i vårt samhälle idag, va? Saker och ting som är normalt i vårt samhälle som vi kan göra. Men som inte är Herren. Som är fel i Herrens ögon. Så vi har varje dag att ta ställning. Är det här rätt inför Gud? Och det kommer jag tro att vi kommer att se mer och mer också i Sveriges samhälle. Vad säger Gud om det här? Om jag gör så här, är det för att ära Gud? Men nu ska vi läsa den här bönen som David skriver när Nata kom till honom och visade att det här du har gjort är fel inför Guds ögon. Om vi läser också i Samuels bok, hur Natan, hur vis han var när han kom till David för att säga vad fel han har gjort. Det är mycket intressant. Så när han tid hemma, när han läste det här i Samuels bok, det är Davids liv. Det står så här. Gud var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från mina missgärningar. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig, Gud, jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Men du är rättfärdig när du talar och du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till min moders liv. Du vill ha sanning i mitt innersta. Lär mig då visshet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så jag blir ren. Två mig så jag blir vitare än snö. Låt mig fröjdas och glädjas. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte för mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig i rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och tag inte din heliga ande ifrån mig. Så det här var Davids styrka. Hans vilja var att alltid ha kontakt med Gud. Hans vilja var att Guds ande skulle bo i honom. Och nu var David förtvivlad. Jag har syndat i Guds ögon. Jag har gjort något förskräckligt. Och nu gick han, ja, hela hans vilja, hela hans sinne, hela hans hjärta var inför Gud nu. Förlåt mig! Förlåt mig! Det var syndanöd. Det kanske inte man säger idag, men jag vet, med syndanöd, man kände synden för Gud. Kontakten med Gud var bruten. Men vi ser med David här alltid, så hade han en längtan inom sig. Jag vill följa Gud. Jag vill att Gud ska bo i mig. Och det är det som är väsentligt. Att vi vill vara nära Gud. Vi vill tillhöra honom. Och vi vill följa honom. Nu ska vi läsa en till psalm. Det är många psalmer idag. 77. Det här är en psalm av Asaf. Det är inte en psalm av David. Det finns nog psalmer som liknar också av David. Vi läser det här nu. Psalm 71-16. Jag vill höja min röst till Gud och ropa. Jag vill höja min röst till Gud och han lyssnar till mig. På nödens dag söker jag Herren. Om natten är min hand utsträckt och blir ej trött. Min själ vill inte låta sig tröstas. Jag tänker på Gud och klagar. Jag grubblar, till min ande tynar bort. Mina ögonlock håller sig öppna. Jag är full av oro och jag kan inte tala. Jag tänker på tider som har flytt. Om natten minns jag min sång. Jag grubblar i mitt hjärta, min ande tänker efter. Ska då Herren förkasta mig för evigt och aldrig mer visa sin nåd? Är det slut på hans godhet för alltid? Har hans ord blivit till inte för alla tider? Har Gud glömt att vara nådig eller har han i vrede stängt inne sin barmhärtighet? Jag svarar, detta är min plåga. I den högsta högra hand inte är som förr. Jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minna dina forma under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på allt du har gjort. Gud i helhet, gå din väg. Vilken Gud är stor som Gud? Du är den Gud som gör under. Du har uppenbarat din makt bland folken. Med din arm har du återlöst ditt folk, Jakob och Josefs barn. Känner ni igen er ibland? Ja. För mig händer det ibland att man grubblar. Ja. Vad är det, Gud? Svarar du inte? Varför är jag i en sån situation? Kanske en del har inte den ibland. Så har det hänt för mig. Men då är det bra att tänka efter. Vad har Gud gjort? Vad har Gud gjort? Har han aldrig svarat på bön? Då tänker man. Jo, men han har gjort det för mig. Han har gjort det för mig. Och då får man veta i sitt inre. Han finns här. Han svarar på bön. Min tid kommer. Förtrösta på Gud. Men det är inget fel på att komma i en sån situation. Att man börjar tvivla på Gud. Och att man börjar undra, har han glömt mig? Men tänk tillbaka vad han har gjort. Tänk tillbaka och då får man tillbaka det här perspektivet. Att han finns med mig och han svarar på bön när det är dags. Och så efter hans vilja. Tänker vad har varit. Vi ska läsa också Apostlagärningarna 7:54. Vi går in i Nya testamentet lite nu. Det var när Stefanus, när det blev väckelse i första församlingen, så utvalde man 7 stycken som skulle hjälpa till och dela ut mat för de här som änkorna. Det fanns mycket att göra, som de apostlarna skulle ha tid för ord och bön. Och man valde ut 7 stycken, och en av dem var Stefanus. Och han gjorde stora under, han var också en predika. Och sen blev det en komplott mot honom, och man ville, när han vittnade, de gick emot honom och de blev rasande. Och sen ser man här från vers 54. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av en helig ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa det: jag ser himlen öppen och människornen står på högra sida. Då skrek de och höll för öronen, och stormade alla på gång fram mot honom. Och de drev ut honom i staden och stenade honom. Och vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som heter Saulus. Då så stenade de Stefanus och undrade med han bad: Herren Jesus, tag emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med hög röst: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han, och Saulus hade gått med på att han dödades. Se över omständigheterna. Gud är ju, ibland tycker man att varför skulle det hända Stefanus? Hur gick det med Filippus? Han fick ju leva vidare. Och han fick vara till välsignelse. Han hade stora möten, folk blev frälsta. Guds heliga ande sa honom gå till den vägen mellan Gaza och Jerusalem. Och han fick vara till vittna för den här Etiopien som blev frälst. Och varför skulle Stefanus stenas? Men här ser vi, när man tittar i den här texten, hur Stefanus fick se över problemen längre fram. Han fick se Jesus. Det var inte omständigheterna som påverkade honom. Han fick se lite längre bort. Och det är också en styrka när man tror på Gud. Att om man möter svårigheter kan det vara så att man får lyfta blicken och inte se de här svårigheterna, men se Jesus. Vissa bilder kommer upp så här från missionsfältet. På 2000 ungefär, så när vi var i Mali, Lena och jag, så var det en familj som blev kristen, som blev frälst. Det var en mamma med alla sina barn. Och ett av de små barnen, 12-13 år, hon var sjuk. Och när hon tog prov så upptäckte hon hade AIDS. Långt tillkommit AIDS. Och på den här tiden fanns ingen bromsmedicin, och det skulle vara för sent ändå. Och vi fick hjärta för den här familjen, och de levde i väldigt nöd. Mamman, hon tvättade kläder åt andra för att få ihop lite pengar. Och en dag sa Lena, tänkte Lena och jag, vi ska åka dit och uppmuntra den här familjen. Vara med och hjälpa och be för dem och allt. Och vi tog en pastor och åkte dit, en annan stad. Och när vi kom in på den gården och det här huset som där de bodde i, vad möter vi? En här smala, magra tjejen, tärd av sjukdom, stå och lovsjunga Gud. Hon lovade Gud och sjöng och var så glad. Så jag blev alldeles paff. Vi som kom hit för att uppmuntra dem, och vi blir bara saliga att höra henne. Där står hon och sitter hon in i sitt miserabla skick som hon var då, och prisa Herren. Hon såg över sin sjukdom, hon såg över sitt tillstånd, hon såg Jesus redan då. Och efter några dagar då fick vi åka och begrava henne, för hon hade, när hon blev kristen, så sa de andra att nu vill vi inte ha med dig att göra eftersom du har lämnat våran religion. Så vi åkte dit och fick begrava henne. Det är viktigt att många följer med och visar att hon var någonting. Hon vägde inte mycket, hon var ingenting kvar av henne, ben och skinn. Men hon kände Jesus, och höra hennes lovsång, höra hennes sätt att se längre bort än sin situation, att det var någonting som man aldrig glömmer. Och det är en hemlighet också, att när man kommer i en svår situation, att se längre bort än sin svåra situation, men se Jesus. Och det är en Guds nåd av det hela. Jag tänker också på den här tiden vi hade väckelse i Chad, 90. När Lena och jag var nere, vi var ensamma missionärer. Vi hade bön natt och dag under flera månader. Bad en timme åt gången, pastorerna. Och sen blev det väckelse. Och på den tiden hade vi också, vi hade sjukhus, vi hade skola, vi hade byggt ungdomscenter. Och det var strul med olika etniska grupper i församlingen. Men sen när väckelsen kom, när Jesus blev i centrum. Alla de här problemen som var så stora tyckte vi, de fanns kvar. Men man såg inte dem. För då blev Jesus i centrum. Och det var en bön och det var kraft i det hela. 600 blev frälsta på några månader. För då såg man över det hela. Man såg Jesus. Och det var en kraft också att få samlas och be tillsammans. Man såg över omständigheterna. Och det är också någonting vi får lära oss med. Lära oss också kanske, och när vi är tillsammans och ber, att se längre bort än våra omständigheter runt omkring. Gud, han vill ha gemenskap med oss. Vi vill ha gemenskap med honom. Och Gud blev människa i Kristus, Jesus Kristus, för att detta skulle vara möjligt. I bönen kan vi få uppleva vår gemenskap med Gud. Genom bönen. Och Jesus, han offrar sig själv. Och därigenom har vi fritt tillträde idag till Gud genom Jesus. Och Jesus är den enda vägen till Gud. Det finns ingen annan väg. Jesus är den enda vägen till Gud. Och genom Jesus har vi direkt förbindelse med Gud. En kanal mellan Gud och människan har öppnats. Att be är att använda denna kanal mellan Gud och oss. Och vi får närma oss Gud vilken tid som helst, i vilken plats som helst. Det tycker jag är fantastiskt. Vad är man än är, så kan vi närma oss Gud. Bön är inte ett knep som man bara gör, va? Det är inte en knapp man trycker på och sen rinner ut massa ord. Att det händer automatiskt. Bön är en gemenskap mellan Gud som är våran far. En gemenskap. Galaterbrevet säger så här. Eller första Thessalonikerbrevet säger så här. 5, 16 och 19. Var alltid glada. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållande. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte anden. Det var det som David var rädd, att släcka anden. Så här står det i Thessalonikerbrevet, släck inte anden. Galaterbrevet 4:16. Vi är Guds barn och han har gett oss sin sons ande, så att nu med full rätt kan säga att Gud är vår älskade far. Gud är vår far och en riktig far som älskar oss, som har gjort allt för oss. Han blev människa i Jesus för han älskar oss. Det står också så här i psalm 150, vers 2. Prisa honom för hans väldiga gärningar. Prisa för hans stora härlighet. Det vill säga, vi lovsjunger Gud för hans stora härlighet. Vi lovsjunger, vi prisar honom för allt vad han har gjort. Så vi ber till Gud. Det är för att vi ska ära Gud. Har vi tänkt det? På det? Vi är skapade, vi är frälsta. Det är för att ära Gud. Vi ska inte bara fråga, gör det, gör det, gör det. Men vi ska ära Gud. Han är vår kung. Det kanske inte finns i det svenska samhället och mer. Att man ska ära någon. Ja, men man gör det på fotbollsmatcher kanske, va? Man ärar när man skriker, man höjtar på alltihopa. Man ärar någon. Det är en känd sångare. Då ärar man den sången, va? Man svimmar till och med. Man står längst fram och vill röra han. Och man svimmar och man vet, ja. Men Gud, vi ska ära Gud. Det är det vi är skapat till. Vi ska ära Gud. Vi ber också för att känna Gud bättre. Jag känner inte Gud tillräckligt. Jag vet inte om ni gör det, men jag är långt ifrån det än att känna Gud som man ska. Det tar aldrig slut. Man måste bli bättre på att känna Gud. Och bön är en dialog mellan två människor. Bön är en dialog. Det är viktigt med en dialog. Och vi ber också för Guds ledning. Min fru och jag tycker det är väldigt viktigt att be om Guds ledning i sitt liv. Vad vill du Gud med våra liv? Och vi ber om hjälp och för oss och för andras vardagsliv. Och sen när vi läser i Apostlagärningarna 2:42, vi går tillbaka Nya testamentet till den första församlingen. Och det står så här: de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskap, vid brödsbrytelsen och bönerna, och fruktan, och det betyder respekt för Gud och respekt för lärjungarna, kom över alla, och många under och tecken gjorde genom apostlarna. Man var tillsammans, och det är väldigt viktigt att vi som församling, vi som tillhör Gud, att vi samlas tillsammans för att ära Gud, för att tillbe Gud. Det finns en kraft i det hela. Jag har berättat för några det här, men jag kan ta mig igen. Vi var väldigt viss, Lena och jag, när vi skulle till Mali efter 25 år i Chad. Vi hade två länder att välja på, men Mali, det var klart för oss, och dit åkte vi. Men jag hade varit i Guinea några månader före och arbetade. Och där fick jag ett problem med min nacke, min rygg. Vi åkte motorcykel och jag satt bakom pakethållaren, och den som körde var mycket yngre än vad jag var. Och jag såg inte ett gupp, så jag flög upp och hamnade på pakethållaren på en motorcykel. Den var gjord av järn och jag fick en riktig smäll i svanskotan. Det verkade ända upp hit. Och nu var jag uppe, skulle jag bort på en pastorskonferens i Mali. Och jag hade sån ond verk i hela nacken. På den här guppingen, det var 80 mil till den här konferensen. Och sista 20 mil var en bedrövlig väg. Och det här var ett hus med lertak. Och det här skulle bli pastorskonferens. Och jag skulle undervisa några timmar och jag hade så ont. Jag låg i det där rummet på campingsängen och sökte till Gud. Som vi läste i psalmen där. Varför Gud? Du har visat att vi ska åka upp hit. Hur ska jag göra nu? Nu har jag ont. Sen ska jag tillbaka de här 20 milerna i dålig väg. Och sen resten också 60 mil. Ungefär 80 mil. Och jag låg där i sängen och muttra. Gud, varför? Varför? Ja. Och så var det riktigt ont. Och varmt var det. Och bredvid, rummet bredvid. Det var det pastoren samlat. Och de prisar Gud. Och den är den pastorerna prisar Gud. Det är inte en och en. Det var 20 tillsammans som prisar Gud. Och jag låg i sängen där. Men Gud, vad vill du? Är det bluff? Ja, jag är en sån. Ja. Jag tänkte, jag går dit. Ni kan börja gå dit, ha ont. Och man kom in i rummet i lovsången. Det var inte lovsång, det var bön. Försvann verken. Helt. Och förstås tänkte jag nu, ja, ni kommer väl tillbaka. På vägen hem, de är väldigt dålig väg och vi fastnar i sand och vi skjuter på bin och alltihop det här. Vi hade ingen fyrhjulsdrivna bil, jag brukar titta här vilka fina fyrhjulsdrivna bil. Men där hade vi ingen fyrhjulsdriven bil, men pastorn gick ut och sköt på. Verken kom inte tillbaka. 17 år har gått och jag åkte på dåliga vägar och hade en Land Cruiser med dåliga fjädrar och jag hoppade och på alla sätt. Helt frisk. Men just det här att lovsången till Gud eller tillbedjan till Gud tillsammans, Det sker någonting då. När vi ärar Gud. Han blir precis som tillfredsställd. Gud. Eller glad. Det ska vi försöka. Jag tror när vi ska rekrytera folk. Tänk vad det skriver. Vi vill ha en som kan få igång församlingens bön och lovsång eller tillbedjan. Ja. Man kanske skulle klaga efter ett tag, så han gör ju ingenting. Men så, jag tror det är väldigt kraft i det här gemensam bön. Gemensam tillbedjan, tror jag. Må Gud hjälpa oss. Jag är glad för jag har inte ont i nacken, 17 år. Bön är en naturlig del av livet i församlingen. Och den första församlingen samlas man för att be till honom. Genom undervisning, gemenskap, brödsbruse och bön kunde man växa som kristna. Bönen gav dem också styrka att möta kommande svårigheter och förföljelser. Också idag behöver vi varandra. Vi behöver lära oss att prisa Gud tillsammans. Jag behöver lära mig prisa Gud tillsammans. Vi läser psalm 95. Det är mycket psalmer idag. Kom, låt oss höja glädjerop till Herren, jubel till vår frälsningens klippa. Låt oss träda fram inför hans ansikte med tacksägelsemme. Höja jubel till honom med lovsång, ty Herren är en stor och stor konung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand och bergen höjde i hans hand. Han ser havet hur han har gjort det och det torra i hans händer har format. Kom, låt oss falla ner och tillbör honom. Låt oss böja knä inför honom. Ty han är vår Gud och vi är folk i hans jord. Fåren som står under hans vård. Kom, låt oss tillsammans tillbe honom. Bön är... Gud har utfört sin vilja genom Jesus Kristus. Församlingen är Kristus levande kropp. Vi är inte bara en förening. På papper är vi en förening inför staten. Men vi är inte bara en förening för att ha trevligt tillsammans. Det får vi ha. Det ska vi ha. Men Kristus lever i församlingen. Jesus är dess huvud. Jesus är huvudet på församlingen. Därför vill Gud också utföra sin vilja genom församlingen. Gud vill också utföra sin vilja genom Betania. Här i trakten, ut över hela världen. Gud vill utföra sin vilja genom församlingen. Gud har gett församlingen en uppgift och ett ansvar. Det får vi aldrig glömma. Varför finns vi till? Vi finns till för att tillbe Gud. För att ära honom. Men vi har också en uppgift för att föra ut hans budskap. Och han har gett församlingen alla möjligheter och resurser att utföra denna uppgift. Främst bönens gåva. Bön hör till de mest angelägna uppgifter i församlingen. Församlingen är som en vattenledning från Guds källa. Nu kanske inte man tänker på vad viktigt vatten är. Men för mig är vatten väldigt viktigt. Varje gång du öppnar kran och det är kallt vatten så är det bra. Men idag kanske ska jag säga en fiber. Va? För nu är det viktigast inte vattnet, det är ju sån här kontakt. Men det kan inte ens måste ha kontakt i med i kyrksalen. Det är väldigt viktigt kontakt. Och våra barnbarn kommer till oss, vi har ingen sån här, vad heter det? Uppkoppling i huset, så det har man fått höra. Ja, men det är som en vattenledning från Guds källa. Vatten kanske vissa länder är väldigt viktigt. Och det är oerhört viktigt att det fungerar som det ska. Kanalen mellan Gud och oss. Eller församlingen och han. Vi ska läsa till slut. Innan vi går in i bön. Apostlagärningar 4:23-31. Och det var när Petrus och Johannes fått problem. De predikar, de hade bota en man. Genom att förmedla hebreiska från Jesus. Han blev friad. Och folk reagerade. Han var inte alls glad att den här mannen blev frisk. Och han hoppade. Han var ju lam och nu hoppade han. Det gick inte alls det. Varför en hel lama man är tiggare och nu hoppade han och var glad. Så de blev fängslad och de förbjöd han att tala vidare. Men då kan vi se vers 23 här, kapitel 4. Sedan när de blev frigivna gick de till sina egna. Gick till församlingen och berättade allt vad överprästerna och de äldste hade sagt dem. När de hörde det ropade en direkt till Gud och bad. Herre, du som har skapat himmel och jord och hav och allt som är i den. Du har sagt genom den heliga ande och som talar genom vår fader David, din tjänare. Varför upprörs heningarna och tänker folk ut meningslösa planer. Jordens kungar trädde upp och förstarna gaddade sig samman mot Herren och hans morde. Ja, det gaddade sig verkligen samman i denna stad mot en heliga tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förbestämt. Och nu Herre, se hur du hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand under hand för att bota och låta tecken och under ske genom den heliga tjänaren Jesus namn. När det slutade att be skakade platsen där det var samlade och det uppfylldes av helig ande och frimodigt predikade Guds ord. Gud välsigna oss som församling och att Gud hjälper oss att vi tillsammans kan prisa honom. Prisa Gud och upphöja honom. Och vi ska se att Gud blir glad. Han blir upphöjd. Och vi kommer att bli välsignelse. Vi ska be nu tillsammans. Men vi ber lovsångstimme. Och sen finns det plats för förbön. Och det finns plats för bön hur mycket som helst. Han lyssnar fast vi är många som ber. Gud välsigna oss. Amen.